Vi befinner oss mitt inne i Markus 15. Mitt inne i passionshistorien. Mitt inne i Jesu död för syndares frälsning. Berättelsen om allt detta. Och nu har Jesus alltså blivit dömd till att korsfästas. Och vi börjar läsa Markus 15 och 21. När han nu börjar bära korset mot platsen där det ska resas och där han ska avrättas. Markus 15, 21-41. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. De som skulle korsfästas brukade själv få bära sitt kors, eller åtminstone tvärbjälken till korset. Eftersom det inte var god tillgång på högrest trätimmer, så menar de flesta forskare att korset högst var drygt 1,5 manshöjd högt. 2,5 meter kanske, högst 3. Med tanke på den misshandel Jesus utstått så var det inte alls underligt att han dignade under bördan. Soldater i romerska armén hade rätt att rekvirera tillfällig arbetskraft och det gjorde de här. Bogerts skriver så här i sin kommentar. Markus nämner sönerna som måste ha varit kända för åhörarna, alltså Alexander och Rufus. Och att Markus är ensam om att ge oss deras namn tyder på att Petrus har velat göra denna Simon från Kyrene mer levande för läsarna genom att nämna några av hans välbekanta släktingar, alltså pojkarna då. Lägg märke till apostlarnas inställning när de återger händelserna i Jesu liv. De ger ögonvittnesskildringar och framhåller olika detaljer utifrån sina respektive personligheter och tyngdpunkter. Den helt och hållet trovärdiga bibeltexten i Nya testamentet är sådan. Lukas 1:1 gör en programförklaring till evangelieskrivandet hos både Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Lukas som var läkare skriver så här: många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag, skriver Lukas då, noga efterforskat allt från början, har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Alla de här detaljerna bidrar till att vi förstår att så är det verkligen. Du kan lita på ditt nya testamente, du kan lita på din bibel. Vi har alltså en unik och oerhört avgörande text i evangelierna, där vi så att säga får se rakt in i händelserna och ordväxlingen runt den verklige, historiske Jesus Kristus, Guds enfödde son, världens frälsare, under hans vandring på jorden. Historiens Jesus och trons Jesus är samma person. Amen, amen, amen. Vi får vara med om och återuppleva dessa avgörande händelser och se dem genom ögonvittnens berättelser. Tack gode Gud för Nya testamentet. Och de förde Jesus till en plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen eller dödskalleplatsen. Den äldsta traditionen säger att den här platsen ligger där gravkyrkan i Jerusalem nu är belägen. Och den låg på Jesu tid utanför stadsmuren vid en väg norrifrån som ledde in i staden. Det finns en annan yngre tradition som pekar på det så kallade Gordons Golgata på grund av att klippan i Moriaberg vid Salomos stenbrott så uppenbart har formen av en huvudskalle. Och kring den har ju den här garden tomb eller trädgårdsgraven också funnits och det har byggts upp. Och det förvaltas av Storbritannien. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Vin och myrra fungerade nämligen som bedövningsmedel. Jesus vägrade ta emot det. Och det blir en uppfyllelse av det förebud om Jesu lidande som han tog emot redan som nyfödd av de vise männen. Kom ihåg dessutom vad Jesus hade sagt. Ni kommer ihåg att de vise männen gav guld, rökelse och myrra, som alltså var förknippat med lidande. Och här, det fungerade som bedövningsmedel i lidande. Matteus 26 och 29. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. Så, Kristus väljer alltså ett odämpat lidande med den lönen i sikte att en gång få bjuda till lammets bröllopsmåltid i det nya Jerusalem, Guds rike eller himmelriket. Uppenbarelseboken 19:7. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Han drack den bittra bägaren för att vi skulle få fira hans seger i himmelriket. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. Det fanns enligt historikerna två sätt att korsfästa. Antingen genom att binda handlederna till korset och spika fast händer och fötter. Eller spika genom handleder och fötter. En avsats att halvsitta på kunde korsfästas vid korset, faktiskt för att förlänga lidandet. Och när man slog bort den infann sig kvävningsdöden snart, då den dömde inte orkade lyfta över kroppen för att dra andan. Man kunde också krossa benen i kroppen för att avsluta lidandet. Då blev fången medvetslös och kunde inte häva upp kroppen för att andas. Tredje timmen är alltså klockan 9:00. Jesus hängde alltså på korset i 6 timmar. Vid nionde timmen, klockan 15, alltså klockan 3 på eftermiddagen, dog han. Visste du att korsfästelsen fanns förutsagd redan i 5:e Mosebok, långt innan romarnas hemska version av den här avrättningsmetoden uppfunnits? Lyssna på 5:e Mosebok 21 och 22. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, för den som är upphängd är en Guds förbannelse. Galaterbrevet 3:13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Det fanns alltså en sed att om fången hade kläder på sig så skulle de fördelas mellan soldaterna. I den här detaljen går ännu en av Gamla testamentets profetior i uppfyllelse. Johannes ger oss detaljerna, Johannes 19:23. När soldaterna hade korsfäst Jesus tog de hans kläder och delade upp dem i 4 delar, en för varje soldat. Men livklädnaden var utan sömmar, vävd i ett enda stycke uppifrån och ner. Därför sa de till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska få den. Skriften skulle nämligen uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Så gjorde nu soldaterna. Citatet är hämtat från psalm 22 som i stora stycken förutsäger Jesu korsdöd. det är väldigt, väldigt fascinerande. Det här de kastade lott mellan, och min klädnad alltså. Lyssna på Saltaren, Gamla testamentet. Många, många, många år innan detta hände. Jag rinner bort som vatten. Alla mina leder har skilts åt. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. De har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren. Folkens alla släkter ska tillbe inför dig. För riket är Herrens och han råder över folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Här har du profetian till själva korsfästelsen. Äta och tillbe, det har också nattvarden. Inte hade de romerska soldaterna en aning om att de uppfyllde profetian. Guds suveränitet vilade mäktig över hela dramat. På anslaget med anklagelse mot honom stod det skrivet: judarnas kung. Bo Giertz säger: på korset fästes en tavla där det som vanligt stod vad den dömde gjort sig skyldig till. Judarnas konung, Rex Judee. Det var en sammanfattning av vad judarna anklagat honom för. Samtidigt låg det något av romerskt förakt i ordvalet. Se, såna här kungar har detta oresonliga folk. Johannes 19 och 19. Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet: Jesus från Nazaret, judarnas kung. Anslaget lästes av många judar eftersom platsen där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sa judarnas överstepräster till Paulus: skriv inte judarnas kung, utan skriv att han har sagt skriv att han har sagt att han är judarnas kung. Pilatus svarade: det jag har skrivit har jag skrivit. Det finns en tanke här som några har lyft fram. Om initialerna på hebreiska användes på skylten, är ju inri. Det har du sett ibland på tavlor i kyrkorna. I-N-R-I, inri. Jesus, Nazarene, Rex, Judee. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Om initialerna på hebreiska användes på skylten, då skulle det bli Yeshua Hanetzeret Vehamelech Yehudim. J-H-V-H. Och det var inte så käckt för översteprästerna att Guds namnet stod över den korsfäste Messias. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Bo Giertz säger någonting här också. De var troligen medlemmar av någon politisk kampgrupp som begått våldshandlingar mot romarna och deras medlöpare. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa det: ha! Du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset. På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärde honom och sa till varandra: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så får vi se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. I Lukas 23 och 35 läser vi: folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sa: andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den utvalde. Och det är också intressant med tanke på psalm 22. Det står så här: men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han får befria och rädda honom, han älskar ju honom. Så även de detaljerna går i uppfyllelse. Och det har de ingen aning om, de som står där. Allt är under Guds plan. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet. som varade fram till nionde timmen, alltså mellan 12 och 3. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Elohi, Elohi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde det och sa: hör, han ropar på Elia. Återigen, Psaltaren 22. Min Gud, varför har du övergett mig? Alltså ordagrant. Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jesus är alltså djupt medveten om att han uppfyller profetiorna. I hans svåraste stund, när han pressas som mest, vad är det som kommer ur honom? Jo, Guds ord. Frågan är vad som kommer från våra läppar när vi blir pressade. Ett mörker som varar i 3 timmar. Var det en solförmörkelse? Var det ett övernaturligt fenomen? Ja, det var i alla fall övergivenheten illustrerad i ett himmelskt tecken. Åter Bo Giertz. Man har gissat på något av de stoftmoln, chamzin, som kan komma drivande uppe i de övre luftlagren i öknen och förmörka solen och svepa landet i töcken. I så fall måste det ha varit en kvävande het dag med outhärdligt tung atmosfär som kommer när värmen strömmar in från den arabiska öknen och natttemperaturen kan nå uppemot 30 grader. I lydnad avstår Jesus, som aldrig upphör att vara Gud, sonen, från sin jämlikhet med Gud och upplever den vettlösa fasa och det andliga lidande, själva helvetet, som det innebär att vara evigt skild från Gud. Detta är försoningens djupaste stund. När Jesus upplever övergivenheten under Faderns vrede över synden, dina och mina synder. Romarbrevet 8:3. I hans kropp fördömde Gud synden. Jesaja 53:5. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. 1 Korintherbrevet 15:3. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. 1 Petrus 2:24. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Kolosserbrevet 1:19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. 2 Korintherbrevet 5:19. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Romarbrevet 3:25. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Det så kallade ställföreträdande strafflidandet under Guds vrede över våra synder är alltså ett bibliskt faktum. Vad en modern teologi hävdar och kromar sig och vrider sig som maskar på metkroken med. Några av dem som stod där hörde det och sa: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: vänta så får vi se om Elia kommer att ta ner honom. Det står ingenting om att Jesus drack av bedövningsättikan. Forskare menar att det var ett surnat vin, det billiga och dåliga vin som soldaterna fick att dricka under sin tjänstgöring. Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: "Den mannen var verkligen Guds son." Det var svårförklarligt för de kringstående att Jesus ropade. En korsfäst kunde nämligen på sin höjd stöna på grund av andnöden. För Jesu lärjungar stod det klart att också Jesu sista andetag var ett uttryck för en makt och en uppgift som ingen annan fått på sin lott. Officeren drog samma slutsats. Det var Guds son som gav sitt liv. Fundera på vad förhänget i templet som brister uppifrån och ner kan betyda. När Jesus dör öppnas vägen in i det allra heligaste.